Jag satt och tittade på insidan av min bibel nu innan jag kom upp. Jag har skrivit med krigsrubriker: predika Kristus, dö, bli bortglömd. Och så har jag ett litet citat av en gammal predikant längst upp som levde på 1600-talet som sa att jag predikade som om jag aldrig mer skulle predika, som en döende man till döende män. Och jag kände när jag såg det här att jag var mycket kaxigare när jag skrev detta i min bibel än vad jag känner mig nu. Vi ska tala utifrån första Mosebok 12 som jag måste säga, när jag insåg att det faller på min lott att tala utifrån den här texten, så bävade jag lite granna, för det måste ändå någonstans sägas vara ett av bibelns viktigaste kapitel och en milstolpe i frälsningshistorien. Det är liksom nu vi på riktigt börjar lära känna den man som judarna kallar för vår fader Abraham. Och det är i detta kapitel det för första gången börjar framkomma liksom att Gud har en plan att skapa åt sig ett egendomsfolk som är uppkallat efter hans namn. Så det finns så många olika rutter vi skulle kunna ta utifrån det här kapitlet, och vi skulle kunna landa mer eller mindre överallt och ingenstans. Men eftersom jag är vän av ordning så har jag i god ordning tre punkter. Och det är Abrahams tro, Abrahams otro och Abrahams avkomma. Och min tes är väldigt enkel, och det är att medan Abraham stundvis lämnar ett föredömligt exempel för oss att följa, så lämnar han andra stunder efter sig ett skräckexempel som vi behöver undvika. Varför du och jag behöver ha våra blickar fästa någon annanstans. Första Mosebok 12 är som sagt ett kapitel som liksom ger eko ut över resten av Bibeln. Både Gamla Testamentet men också Nya Testamentet. Gång efter annan kommer de bibliska författarna liksom återkomma till de löften som Gud ger Abraham i detta kapitel. Och faktum är att dessa löften i allra högsta grad går hand i hand med det löfte som Gud ger i Edens lustgård. Eller snarare den varning som han ger i Edens lustgård när han säger till ormen, till djävulen, att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Jag kan läsa mer om det i första Mosebok kapitel 3, vers 15 och framåt. Det här är alltså ord som brukar kallas för protevangelium, det första evangeliet, den första profetian om den kommande Messias, den frälsare som Gud ska sända i framtiden. Och liksom ju djupare vi tränger in i den bibliska uppenbarelsen, desto mer upptäcker vi att det löften som Gud ger till Abraham i första Mosebok 12 är kopplade till samma Messias, till samma frälsare. Mer om detta senare. Första punkten, Abrahams tro. Jag ska läsa fem verser som Johnny läste nyss, men också vi börjar med att läsa från Apostlagärningarna. Från Apostlagärningarnas 7:e kapitel, vers 2 till och med 4, det är från Stefanus tal, den första martyren. Apostlagärningarna 7, 2 till 4. Och han säger så här: härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Och han sa till honom: lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans fader hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Och så läser vi igen vårt kapitels fem inledande verser som alltså utspelar sig efter de händelser som vi precis läste. Första Mosebok 12, vers 1-5. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna det som välsignar dig, och jag ska förbanna dem som förbannar dig. Och i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det folk de skaffat sig i Haran, och gav sig av mot Herrens land. Kanans land, menar jag. Så Herren uppenbarar sig för Abraham vid båda dessa tillfällen och kallar honom att gå från den plats där han befinner sig vid den här tidpunkten till en okänd plats som han inte kände sedan tidigare. Och notera i dessa texter att Herren inte säger till Abraham vart han ska gå, men att han helt enkelt säger: börja gå, lämna denna plats bakom dig och gå till det land dit jag ska visa dig. Han säger endast börja gå, och implicit att han ska förtrösta på Herren. Att han ska leda honom dit han ska gå. Men det är inte allt. Gud säger inte bara till Abraham att lämna sitt land, sitt hemland bakom sig, men också sin släkt och sin fars hus. Och jag misstänker att vi alla skulle bäva inför att lämna släkt och familj och all denna trygghet bakom oss för att gå in i det okända. Men då ska vi också komma ihåg att du och jag, vi lever i en väldigt individualistisk kontext som var helt främmande för Abraham och hans samtid. Så om vi finner dessa ord skrämmande och eventuellt provocerande, vi som bor i ett land där man tidigt flyttar hemifrån, där majoriteten av liksom lägenheterna i Sverige bebos av en enda person, vi som sällan nästan hör av oss till våra föräldrar och våra syskon efter att vi flyttat hemifrån, hur kände då Abraham sig? Vi kan endast föreställa oss hans känsla när Gud kallar honom till att lämna allt detta bakom sig och ge sig in i det okända. Guds kallelse kostar Abraham självförnekelse. Det kommer med ett pris, en uppoffring. Men detta är inget i jämförelse med det storslagna löften liksom som Abraham får ta emot av Gud i samband med detta. Gud säger: du ska bli ett stort folk, du ska välsignas, ditt namn ska bli stort. Du ska bli en välsignelse för alla jordens släkter. Jag ska förbanna dem som förbannar dig. Och så följer några av de ord som 2000 år senare inspirerade de nytestamentliga författarna till att ställa fram Abraham till en troshjälte utan like. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och vad är det som är så speciellt med att Abraham gav sig iväg? Vid ett mänskligt sätt hade inte Abraham någon som helst orsak till att lämna sitt liv bakom sig och följa denna Gud som nu uppenbarade sig för honom och kallade honom till detta drastiska uppbrott. Abraham åtnjöt liksom stabilitet och trygghet, och vi saknar all anledning att tro någonting annat än att han utifrån sitt befintliga sammanhang upplevde sig ha goda förutsättningar, goda framtidsutsikter. Faktum är att hans hemort, det kaldeiska Ur, var en metropol av rang vid den här tiden. Liksom. En av de första civilisationerna, det var en rik stad. Och ändå lämnar han allt detta bakom sig och lyder den röst som säger till honom att bryta upp och gå. Hebreerbrevets författare skriver så här i Hebreerbrevet 11, 8-9. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. I tron. Abraham trodde Gud. Han förtröstade på den Gud som nu uppenbarade sig för honom. I Bibeln kallas Herren ofta för Abrahams Gud. Men vi måste komma ihåg att vid det här laget var Abraham en hedning, som Jona talade om förra gången han predikade ifrån första Mosebok 11. Han var en hedning utan någon, åtminstone så vitt vi vet, tidigare erfarenhet av denne Gud. Abrahams föräldrar tillbad inte Herren. De uppfostrade inte honom i enlighet med vår bibel. Abraham ägde ingen bibel. Han hade, vad vi vet, inga tidigare erfarenheter av Guds trofasta natur. Han visste kort och gott noll om denne Gud som nu uppenbarade sig för honom. Och ändå litar han på Herrens löften och lyder hans kallelse i tro, i förtröstan på att Herren ska leda vägen och fullborda det löften han gett. Så han ger sig iväg utan att veta var han ska komma. Hur är detta möjligt? Hur uppstår en sådan tro i en hedning utan någon som helst erfarenhet av Herren? Och jag uppfattar att den enda orsaken till detta kan vara att Guds röst, att Guds ord till sin natur är förtroendeingivande. En ordagrann översättning av Romarbrevet 10:17 lyder: tron kommer av att höra, och hörandet i kraft av Kristi ord. Det vill säga, när vi hör Herrens ord föds tro i våra hjärtan. Vi brukar berömma Abraham och se upp till honom på grund av hans tro. Men att han trodde på Gud är inte i första hand någonting han ska ha beröm för, utan någonting Gud ska ha ära och pris för, eftersom det är Gud som övernaturligt föder tro i våra hjärtan. Hör ett något längre och kanske något krångligt citat av Jan Calvin. Om vi ärligt granskar oss själva kring hur väldigt blinda våra sinnen är i mötet med Guds himmelska hemligheter, och hur trolösa våra hjärtan är i allt, då kommer vi inte betvivla att tron är gränslöst bortom vår naturs samlade förmåga, och att tron är en extraordinär och dyrbar gåva från Gud. Som Paulus säger i första Korintierbrevet 2:11: vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Om Guds sanning vacklar i oss, till och med i sånt som ögat kan se, hur skulle då det kunna vara grundat och stabilt i sådant som Herren har lovat att vårt öga inte kan se eller vårt förstånd inte kan greppa? Det står alltså klart att tron är en insikt från den helige ande som lyser upp våra sinnen och styrker våra hjärtan och fastställer hos oss denna visshet. Att Guds sanning är så säker att han kommer åstadkomma allt som hans heliga ord har lovat att han ska göra. Med andra ord, väldigt parafraserat, väldigt enkelt: tron är en övernaturlig gåva som Gud delar ut. Guds ande använder Herrens förtroendeingivande ord, hans röst, hans löften, för att skapa, för att föra tro i Abrahams inre. Och om nu Abraham, som i princip inte hade någonting att gå på, förtröstar på Herren, och som vi läste i trolyder när han blev kallad, vad har då vi för ursäkt att inte tro och utifrån den tron agera i lydnad när Herren genom sitt ord kallar oss? Vi som har tillgång till mängder av profetiska och apostoliska skrifter som är samma liksom självbestyrkande karaktär som när Gud talade till Abraham, vittnar för oss om hans trofasthet. Vi som gång efter annan har sett hur Gud liksom agerar för dem som väntar på honom. Vi som kan stämma in i orden i psalm 33:4: för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Vad har vi för ursäkt att inte tro på Guds löften? Att inte i förtröstan liksom kasta alla våra bekymmer på honom som Bibeln säger har omsorg om oss? Vad har vi för ursäkt att inte gå när han säger gå? Vi som har fått ta emot ännu mer liksom storslagna och ärorika löften än till och med Abraham. Du vet, den enda tillämpningen jag har att ge dig under den här punkten, det är: tro på Herren. Tro på hans löften. Tro på hans ord. För löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Och himmel och jord vet du, det må brinna. Och höjder och berg vet du, det må försvinna. Men den som tror ska finna att löftena det står kvar. Jag sa att Abrahams tro inte framförallt är någonting som han ska ha beröm för. Men det vore liksom någonstans fejkfromt att låtsas som om Nya testamentet inte framställer Abraham som en förebild för oss i relation till tron på Guds löften. Galaterbrevet 3, 7-9 säger trots allt att därför ska ni veta att de som har tron, det är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så Nya testamentet betonar verkligen Abrahams tro. Men vad Nya testamentet inte betonar lika starkt, eller kanske alls, det är Abrahams otro. Vi går vidare till punkt 2. Och vi läser igen verserna 10 till och med 13 i vårt kapitel. Det står så här, att det blev svält i landet. Första Mosebok 12, 10-13. Men det blev svält i landet. Och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som främling, eftersom svälten var svår i landet. När han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai, jag vet ju att du är en vacker kvinna. När egyptierna får se dig kommer de att säga, hon är hans hustru, och så dödar de mig men låter dig leva. Säg därför att du är min syster, så går det bra för mig, för din skull, och jag får leva tack vare dig. Landet i vilket en svält bryter ut syftar ju på Kanans land, löfteslandet dit Abraham genom Guds ledning nu hade kommit. Observera i de verser vi nu läste att Herrens röst lyser med sin frånvaro. Han säger inte åt Abraham att flytta ner till Egypten. Det betyder inte nödvändigtvis att Abraham syndar här. För det kan mycket väl vara så att den här flytten faktiskt var sanktionerad i himlen. Liksom. Men det är ändå intressant att texten inte nämner något sådant. Och jag kan inte låta bli att undra varför Gud inte skulle ta hand om Abraham i det löftesland till vilket liksom han fört honom. Oavsett hur mycket svält landet drabbats av. För hela betoningen här låg ju på Guds initiativ på att välsigna Abraham. Dessutom tycks det finnas, och jag höftar lite grann, men det tycks finnas ett gammaltestamentligt liksom mönster i att när Guds folk handlar trolöst mot Herren så ställs inte sällan Egypten fram som en alternativ trygghetsfaktor till Herren. Exempelvis står det i 4 Mosebok 14, 3-4 att judarna i vildmarken klagade. Varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer falla för svärd och våra hustrur och barn blir fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och så sa de till varandra, vi väljer en ledare och så vänder vi tillbaka till Egypten. Ett annat exempel är Herrens ord om Israels barn i Jesaja 30, 1 och 2. Där han säger, ve de upproriska barnen, säger Herren. De rådslår utan mig, de sluter förbund utan att min ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka skydd hos fara och få tillflykt under Egyptens skugga. Och så fortsätter han i nästa kapitel och säger, ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar för att det är många och på ryttare för att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och de frågar inte efter Herren. Faktum är att det verkar ligga någonting i det som det assyriske sändebudet säger till kung Hiskia. Förtröstar du på den brutna rörstaven Egypten? När man stödjer sig på den går den in i handen och genomborrar den. Sådan är farao, Egyptens kung, för alla som förtröstar på honom. Det tycks finnas ett mönster genom gamla testamentet. Att Egypten liksom blir någon alternativ trygghetsfaktor till Herren. Så av Guds tystnad i den här texten, av den här röda tråden genom gamla testamentet och även det som nu strax ska följa, drar jag försiktigt slutsatsen att Abraham inte hade någonting i Egypten att göra. Men att det var för att han inte litade på att Gud skulle ta hand om honom under rådande svält som han drog ner dit. Om du nu tycker ändå att detta låter lite spekulativt så hoppas jag att vi ändå kan enas kring att det som händer härnäst definitivt är ett uttryck för något helt annat än den tro som vi såg exempel på alldeles nyss. Abraham tittar nämligen sin hustru Sarai i ögonen och så säger han, du är så vacker att jag kunde dö. Vilket ju låter väldigt romantiskt och säkert också hade varit om det inte vore för att han sen tillägger, så kan inte du snälla säga att du är min syrra, för jag vill verkligen inte dö, typ. Du vet, om du är gift kvinna och sitter här och din man någonsin skulle säga till dig att kan inte du säga att du är min syster med motivationen att så går det bra för mig för din skull, så kan du ovänligt men bestämt tala om för honom att du tycker att ni ska investera i en dyrare soffa för att kommer spendera väldigt många fler nätter på den framöver, typ. Det här är helt sanslöst. Hur hemsk make Abraham visar sig vara i relation till sin hustru. Och varför är han hemsk? Vad får honom att vara så rädd att han är villig att offra sin egen hustru och sitt eget kött på detta sätt och riskera att farao eller andra egyptier kommer att hoppa i säng med henne? Och svaret ligger naturligtvis i hans otro. Abraham, som tidigare i samma kapitel har visat sig vara ett exempel på föredömlig tro, faller nu i otro och slutar lita på att Gud är mäktig att ta hand om dem. Och så börjar han själv liksom mixtra med sanningen, vilket leder till att han behandlar sin hustru som skräp. Du vet, det är inte ovanligt idag, särskilt i Sverige har jag märkt, att man hör förkunnare alldeles för självsäkert kasta omkring med fina fraser som tvivlet är trons vän. Har du hört någon gång, tvivlet är trons vän? Vad som däremot inte är lika vanligt är att det här påståendet förankras i Bibeln. Och jag tror att anledningen är att det är väldigt svårt att förankra ett sådant påstående i Bibeln. I samband med sin uppståndelse bemöter inte Jesus sina lärjungars tvivel med bekräftelse utan med ifrågasättande. Då han säger, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan i Lukas 24? Vilket går hand i hand med hur han konsekvent genom evangelierna förundras över och nästan tycks irritera sig över deras tvivel och deras otro. Så det tycks vara någon form av, jag tycker att det är en nattsvart lögn helt enkelt. Det är väl det jag försöker säga. Att tvivlet skulle vara trons vän. Någonting som liksom kommer naturligt för oss, som vi ska omfamna som en vän till tron. Snarare framställs i Bibeln tvivel som en fiende till den tro vi är kallade till att utöva. Tvivel är otro och otro kommunicerar till Gud att han inte är pålitlig. Tvivel kommunicerar till Gud att han inte är allsmäktig. Tvivel kommunicerar till Gud att han inte är omsorgsfull. Att han inte är allvis. Och därför är otro och tvivel någonting som vi behöver göra upp med i våra liv och dagligen omvända oss ifrån. Komma till korset med det. Och be som Ben gjorde här i början. Jag tror, hjälp min otro. Hjälp min otro. Vi talar om att tron är en gåva ifrån Gud. Inte någonting som vi mustar upp i egen kraft. Men likväl är det upp till oss att utöva den tro vi tar emot. En parallell kan vara omvändelse som Bibeln i tydliga ordalag säger är en gåva från Gud. Det är Gud som ger omvändelse. Men likväl uppmanar Bibeln oss till att faktiskt omvända oss. Det finns ett imperativ som är omvänd er. Låt oss inte använda insikten om att tron inte är en prestation men en gåva som en ursäkt för otro. Nu gick det trots Abrahams syndiga otro väldigt bra för Abraham och Sarai. Inte nog med att han fick får och kor och åsnor och tjänare och diverse. Enligt vers 16, men vi läser till och med att Herren lät fara och hans hus drabbas av svåra plågor för Abrahams hustru Sarais skull. Dessa ord varken rättfärdigar eller ursäktar Abrahams beteende, men det talar däremot volymer om Guds trofasthet och omsorg i relation till dem som han i suverän nåd har utvalt. Så vi ser i det här kapitlet är att inte ens trons fader hade en fullkomlig tro. Faktum är att Abraham tycks inte ens lära sig en läxa här. För några kapitel senare i kapitel 20 gör han exakt samma sak. Och dessa två tillfällen utgör inte ens de enda gångerna då han kommer i otro och försöker ta saker och ting i egna händer för att fixa och trixa. Men om till och med fadern till tron, liksom trons fadern, kunde vackla och komma i otro, vad lämnade då dig och mig? Till vem skulle vi gå, för att citera Petrus? Så att vi inte blir alldeles missmodiga, så att vi inte blir alldeles hopplösa. Vi går naturligtvis till Abrahams avkomma, till Abrahams säd. I vers 7 i vårt kapitel läser vi: och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Det här är första gången Gud talar om för Abraham att hans efterkommande, eller den, som den äldre översättningen säger, hans säd ska få ärva landet. Säd eller efterkommande eller avkomma är en term och ett tema som från och med kapitel 12 och framåt kommer att upprepas otaliga gånger. Inte bara under Abrahams livstid, under berättelsen om honom fram till kapitel 25, men genom hela Bibeln. Och det är utifrån denna terminologi som judarna betraktar Abraham som sin fader och kallar sig själva för Abrahams barn. Som judarna säger till Jesus, vi är Abrahams barn och aldrig varit slavar under någon. Eller psalm 105. Tänk på det under Gud har gjort. Tänk på hans tecken och hans munsdomar. Ni Abrahams barn. Så judarna betraktade sig själva. Men rätta ska tilläggas som uppfyllelsen i någon mån av Guds löften till Abraham. Men även om detta är sanningen så är det inte hela sanningen. Och det är inte den viktigaste sanningen. Åtminstone inte om man ska tro aposteln Paulus som i Galaterbrevet 3:16 skriver så här om Abrahams efterkommande eller om Abrahams avkomma. De här orden används synonymt i samma ord i grundtexten, översätts lite olika på vårat språk. Galaterbrevet 3:16, nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma eller efterkommande. Det står inte och dina avkomlingar som när det gäller många, utan som när det gäller en enda, och din avkomma som är Kristus. Nu verkar det, om man läser texten noggrant, så att Paulus inte citerar Första Mosebok 12:7 som jag läste i första hand, utan antingen Första Mosebok 13:15 eller Första Mosebok 17:8 som använder liknande språk. Men det spelar inte så stor roll, för båda de här andra texterna citerar mer eller mindre eller refererar tillbaka till det som Gud har sagt i vårt kapitel, nämligen åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Och vad Paulus gör i Galaterbrevet 3:16 det är att dra läsarnas uppmärksamhet till att ordet avkomma eller efterkommande eller säd står i singularis. Det syftar på en person, på en efterkommande, på en avkomling, nämligen Kristus. Det var denna avkomma, det var denna säd som Gud sa skulle krossa ormens huvud i Edens lustgård i Första Mosebok kapitel 3. Hans namn är Jesus Kristus. Och medan trons fader ljög och hade sig för att rädda sitt eget skinn, så läser vi om Kristus att han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. Och dessa ord står alltså både i första Petrusbrevet och i Jesaja 53 i ett sammanhang som beskriver hur han offrar sig själv. Inte för att rädda sitt eget skinn på sin hustrus bekostnad, men att offra sig själv för att rädda sin brud. Se kontrasten i relation till Abraham. Men vad innebär detta för oss som församling? Paulus svarar på det några verser senare i Galaterbrevet 3 då han skriver i vers 28 och 29. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus, då är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Om löftena till Abraham uppfylls i personen Jesus Kristus, Då följer det att alla de som genom tron är förenade med Jesus Kristus och är i Jesus Kristus också är avkomlingar till Abraham. Arvingar efter löftet eller Guds sanna Israel. Att säga att endast de som förtröstar på Abrahams avkomma Kristus i egenskap av att tillhöra honom utgör Guds Israel har historiskt sett inte varit ett särskilt kontroversiellt påstående i den kristna församlingen. Det är så den kristna kyrkan i alla tider har förstått de nytestamentliga författarna fram till ungefär något sekel sedan bara. Men inte minst i svensk kristenhet och till och med i konservativa evangeliska led kan man idag nästan få uppfattningen av att det är direkt heretiskt att påstå något sådant. Att det etniska Israel idag inte skulle vara Guds förbundsfolk men att Guds förbundsfolk uteslutande skulle handla om dem som är förenade i tro med Kristus. Jag lyssnade på YouTube, en förkunnare, en känd frikyrkopastor som sa det finns en undervisning angående Israel, och detta är ett citat. Det finns en undervisning angående Israel och det judiska folket som är ett teologiskt gift. Och det kallas för ersättningsteologi. Den där undervisningen är obiblisk och rakt ifrån helvetets mörker. Kraftiga ord. Likväl var det Nya testamentet i tydliga ordalag lär. Det är att Guds förbundsfolk idag uteslutande består av pånyttfödda kristna. Poängen är inte att en massa kristna nu har ersatt en massa judar och tagit liksom deras plats som Guds favoriter. Poängen är inte att den kristna kyrkan som kollektiv har ersatt det etniska Israel som kollektiv. Poängen är att Jesus Kristus är Guds sanna Israel och att ingen, varken jude eller grek, blir del av detta Israel på något annat villkor än detta. På nytt födelse och förtröstan på Kristus, Guds son. Och kallar vi det folk som förtröstar på Kristus om inte den kristna församlingen. Jag uppskattar hur en amerikansk förkunnare, Sam Storms, uttrycker. Han skriver, fjärilen ersätter inte larven. Fjärilen är larven i en mer utvecklad och fullkomnad form. Fjärilen är vad Gud avsåg att larven skulle bli. På samma sätt ersätter inte kyrkan Israel. Kyrkan är Israel så som Gud alltid avsåg att det skulle vara. Och det vi ser i Nya testamentet är alltså inte ett ersättande av Israel, men en utvidgad definition av vilka Israel är. Jag tror inte på ersättningsteologi. Jag tror på inkluderingsteologi. Hedningarna har nu inkluderats i Israels samvälde och är lika mycket sanna judar som troende, det vill säga Kristus troende, etniska judar. Det är inte ersättning, men det är uppfyllelse, liksom fjärilen uppfyller och fullbordar vad Gud avsåg när han först skapade larven. Detta har från början varit Guds plan att i Kristus uppfylla alla sina löften till Abraham, att i Kristus finna sitt talrika folk. I Kristus välsigna alla jordens stammar, alla jordens folk, alla jordens språk. Det är i Kristus det eviga landet, ett land som är långt mycket bättre, inte bara en Kanans land, men också en Edens land, intas, bebos och åtnjuts i evigheters evighet. Allt detta sker uteslutande och endast i Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen, skriver Paulus i Efesierbrevet 1:3. Och så skriver han till den blandade skaran i församlingen i Efesos, på den tiden var ni utan Kristus. Ni var utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen, men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Genom Kristi blod, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet. För er, utgjutet för judar och för hedningar. För alla som i tro omfamnar Kristus som Herre, Frälsare och skatt. Har du gjort det? Har du desperat för tröstan kastat dig över Abrahams avkomma? Har du omvänt dig och trott på hans son, på Guds son? Och tagit del av det eviga liv som springer från hans utgjutna blod? Så gå in för landning. Vid ett tillfälle i Johannes 8:53 så tycker judarna att Jesus gör alldeles för stora anspråk, härdiska anspråk i deras ögon. Så de frågar honom, är du större än vår far Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem tror du att du är? Och du har ju helt rätt. Abraham dog och profeterna dog. Så vem tror Jesus att han är? Du vet, Jesus, det är han som säger att jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Du vet, Gud lovade Abraham att jag ska ge dig ett stort namn. Men om Jesus läser vi att Gud har upphöjt honom överallt och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus är Herren. Så vi fäster vår blick på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Vi tror inte på vår tro, den är otillräcklig, utan vi tror på Kristus. Han är tillräcklig. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet, och den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Tror du detta? Amen. Så prisar vi dig, Fader, för att vi har fått ta del av Abrahams avkomma och i honom har tillgång till inte bara det löften som du gav till Abraham, hur storslagna de är, men till hela den andliga världens välsignelse. Att du överöser ditt folk med välsignelse och att du kommer tillfredsställa ditt folk i evighet på grund av Kristus, den större Abraham. Vars trofasthet inte vacklar från stund till stund beroende på yttre omständigheter. Som inte schabblar bort sin hustru, sin brud. Men som lägger ner sitt liv för sin brud. För att tvätta sin brud i sitt dyra blod. Och ställa henne inför din tron fläckfri och jublande. Be för varje person här inne, Gud. Jag ber att alla som skulle ha hört detta skulle förtrösta på din son. Till syndernas förlåtelse och evigt liv. Jag tackar dig för att du är mäktig till att förvandla liv, du är mäktig till att frälsa, du är mäktig till att ta något mörkt, något dystert, något trasigt och skapa någonting ljust, någonting vackert av det. Gör så för ditt namns skull. I Jesu namn. Amen.